Speciellt i Sverige kanske, som är en av de mest sekulariserade länderna i världen, så brukar man säga så här att religion och tro, det är en privat sak. Det är något du gör i ditt privatliv, men inte i det offentliga rummet. Det var ganska vanligt att höra. Och på ett sätt så är ju tron extremt personlig. Det är din upplevelse att du har fått möta Jesus Kristus. Att du har fått möta han som gav sitt liv för dig. Din upplevelse med Jesus, den högste, är extremt personlig. Och de löften som han har gett dig, de ord som han har talat in i ditt liv, de är dina ord. Och ingen kan någonsin ta dem ifrån dig. Din upplevelse, din relation med Jesus Kristus på det sättet är väldigt, väldigt personlig. Samtidigt som man kan känna igen sig i alla andras upplevelser också. Men så Jesus är din Jesus, eller hur? Så tänker jag när jag är med honom, han är min. Lite själviskt, men så ska vi tänka. Så din tro är personlig. Och han älskar dig. Han känner dig precis som du är. Bättre än vad du känner dig själv, eller hur? Med alla våra fel och alla våra brister och med vår mänsklighet. Allt det där älskar han i dig. En av mina favoritbibelverser kommer här nu. Den är från Sefanja 3:17. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Är inte det fantastiskt? En dålig dag kan det där få mig att bli ganska glad faktiskt. Han fröjdas över mig. Byt ut dig och sätt in mig. Och bara den vetskapen att han älskar mig, att han dog för mig, att han vill ha en relation för mig, med mig och dig. Det är tillräckligt för att bära dig genom hela livet. Bara det. Det är tillräckligt för att bära dig hela livet. Genom glädje, genom sorg, ända in i evigheten. Visst är det fantastiskt? Och bara få vila i det. Men there's more. Gud har mer för dig än bara den vetskapen. Det finns mer för dig. Gud har mer för dig. Han vill mer för ditt liv. Så att du kan beröra andra med ditt liv. Det går runt. Jesus är för bra för att hålla honom för dig själv. Eller hur? Tänk på det. Tänk på allt han har gjort för dig. Tänk på någonting som där han har berört dig på något sätt. Och där du känner sån tacksamhet till honom. Det är för bra för att ingen annan ska få veta det. Om du är med om något riktigt, riktigt roligt. Håller du det bara för dig själv? Eller berättar du det för någon? Det är väldigt dela glädje, dubbel glädje brukar man säga. Och det är sant, vi delar glädje, vi delar erfarenheter. För att vi vill inte... Okej, nu kommer jag på en sak. Jag älskar sushi. Jag och min man, vi åt sushi en gång. Och när vi åt några olika saker, han åt sushi. Och han sitter där och äter. Han hade två av de bitarna, det var det godaste han ätit. Så han är så snäll, så han ger mig en av dem och säger... Hanna, jag vill bara dela den här upplevelsen med dig. Det här är den godaste sushi-biten jag någonsin haft. Du får den andra också. Visst är det fint? Och jag tänker, det hade jag aldrig gjort. Hade jag ätit den godaste sushi-biten hade jag ätit den andra också. Sen hade jag sagt, Micke, det här var den godaste sushi jag någonsin ätit. Ibland så fallerar den här bilden. Men ofta så vill vi dela glädje med någon, eller hur? Och det är precis det Jesus har tänkt. Han är för bra för att hålla honom för dig själv. Du måste dela med dig av honom. Och jag vet att det är så vi känner. Och i 1 Petrus 2:9 så står det i The Message så här. Men ni är Guds utvalda. Kallade till prästtjänst. Utsedda till att vara ett heligt folk. Guds verktyg. Som ska arbeta och tala för honom. Som ska berätta för andra om vilken skillnad han har gjort i era liv. Som skillnad mellan natt och dag. Mellan inget och allt. Och mellan underkänd och godkänd. Vi har ett uppdrag. Vi har ett jobb. Vi ska berätta om honom som förvandlade från natt till dag, från mörker till ljus, från underkänd till godkänd. Det han har gjort i era liv, stod det. Du behöver inte berätta om vad han har gjort i någon annans liv. Vad har han gjort i ditt liv? Vi alla utvalda och kallade, och vi har ett uppdrag. Och Kiki predikade för inte så länge sedan om just på det här. Att den var riktigt bra. Från kvaddad till kallad. Gå gärna in på podden och lyssna på den. Du är utvald. Sträck på dig. Det är fantastiskt. Jag vet att många känner, så fort man hör sån här predikan om att du ska ut och du ska tala, då blir det som en klump i magen för vissa. För jag är ju ingen predikant. Jag vill ju inte stå inför folk och prata. Jag vågar ju inte riktigt göra det. Och det är faktiskt helt okej, för det är väldigt naturligt. Men då tänker du också på dina prestationer. Du tänker också på vad du måste göra istället för att gå till källan. Istället för att gå dit där kraften finns. Och det är min första punkt, att gå till källan. I Johannes 7:37 så står det så här. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Om du tror på Jesus så finns ju källan i dig. Den helige ande finns inom dig. Kraften, vattnet, källan som du ska dricka från, den finns i dig. I dig finns skatter som Gud redan har lagt ner. Det finns guld i dig och diamant som du ska kunna plocka fram. Och hur kommer man åt vatten? Hur kommer man åt grundvatten? Jo, men man måste gräva. Du måste gräva för att komma åt grundvattnet som finns där nere. Och att gräva är inte alltid så lätt. Eller hur, Oskar? Du satt där nyss. När du skulle gräva en pool, det var inte så himla lätt. Det tog tid. Vi skulle inte gräva en pool, vi skulle bara gräva ur en rabatt för att bygga en veranda. Det tyckte Micke var tillräckligt jobbigt, så då är det bra att man har en Oskar Hjalmarsson, och han kommer med sina grävmaskiner. Det är bra att ha honom med en grävmaskin. Men man måste gräva. I Gamla testamentet så kan vi läsa om Israels kung och Judas kung och Edoms kung, och de skulle dra ut i strid mot Moabiterna, mot Moab. Och de hade varit borta i 7 dagar eller 9. Spelar ju faktiskt ingen roll. Men 7 dagar. Och det fanns inget vatten. Det fanns inget vatten för arméerna. Det fanns inget vatten för djuren. Och det är inget bra när man är i öknen utan vatten. Så då gjorde de så att de kallade på en profet. Och på den tiden så var profeten den som verkade och talade för Gud. Så man kallade på den närmsta profeten som var Elisa. Och Elisa kom. Och så svarade han så här när de sa: vad ska vi göra, rädda oss liksom? Då svarade han så här i Andra Kungaboken: men hämta nu åt mig en man som spelar harpa. Jag tycker bara det är rätt kul, för det har ingenting med vatten att göra och gräva och rädda folk. Men jag vet inte varför det står där. Men jag tänker att lovsång är viktigt. Bara släng in det där. Hämta åt mig en man som spelar harpa. Och när herrspelaren spelade kom Herrens hand över honom. Jag vet inte mer än så. Och det är bara någonting jag själv reflekterat över. De ska dra ut i strid och det finns inget vatten. Och profeten säger: hämta till mig någon som spelar harpa. Det sänder en signal om att lovsång är viktigt. Att söka Gud i lovsången. För när han sökte Gud i lovsången, då kom Herrens hand över honom. Och så sa han: så säger Herren, gräv grop vid grop i denna dal. För så säger Herren, ni ska inte märka någon vind eller se något regn. Men ändå ska dalen bli full med vatten, så att både ni själva, er boskap och era andra djur får dricka. Inget vind, ingen regn, men ändå ska dalen bli fylld med vatten. För att de skulle gräva. De skulle ner och få upp vattnet. Och du måste gräva i ditt eget liv. Du måste gräva för att få ut det där vattnet som finns i dig. Du måste gå djupt. Och för att komma åt den där källan, det räcker inte att gräva lite upp på ytan. Utan du måste ner och komma åt källan för att få upp det där vattnet. Och du kan ju inte bara gräva massa gropar här och där. Utan du måste ju ner på en plats och gräva djupare. Men så är det kanske många gånger i våra liv att vi gräver lite gropar här och var. Och vi kommer egentligen ingenstans. Vi får lite jord och lite sten och vi får den hög. Du kanske gräver på fel sätt eller fel plats. Du kanske gräver i ditt förflutna. Som bara ger dig smärta. Eller du gräver i dåliga erfarenheter och dumma misstag. Eller jag vet inte vad du gräver. Du kanske gräver i någon annan källa. För du tror att det som den har kan jag ha. Men Gud har gett dig någonting. Så du måste gå till källan. Du måste gå till rätt person. Jag ska berätta, jag ska göra reklam också. Sisterhood, vi åkte till Color Hillsong varje år. Det är typ den bästa resan på året. Så alla brudar här inne, välkommen att komma med. Man kan fortfarande anmäla sig och man kan gå med i Hope i gruppen. Hillsong Color, kvinnokonferensen då, som de har i London, är fantastisk. Och i år så var det så att jag och Lovisa kom inte in i vårt rum. Jag har en video att visa. Förlåt, det var jättekul. Men vi kom inte in i vårt rum. Hon är livrädd för den videon. Jag har den i min telefon. Och där är, åh, det är guld. Men vi kom inte in i vårt rum. De var de här nycklarna, plastkorten. Och det funkade inte. Det strulade hela dagen. Och vi fick byta nycklar. Och så är det sista kvällen. Vi ska upp tidigt, vi hade inte packat eller någonting. Vi ska upp tidigt och vi ska åka till flygplatsen nästa morgon. Och vi sitter där och bara, vi kommer inte in i vårt rum. Och så går jag går, för hon är på att sitta på ett golv utanför rummet i korridoren. Jag går och hämtar en kille och han kommer tillbaka och han försöker att få olika nycklar, de här plastkorten. Han försöker öppna det här hotellrummet, det går ju inte. Och så säger han typ, alltså vi kan ju ringa in någon, men det är inte alltid de kan komma. Det här är ju mitt i natten. Det är inte alltid de kan komma. De kan komma i morgon bitti och bryta upp låset. Och bara, men vi ska ju åka. Ja, det var ju, vi bara satt där i korridoren. Vad ska vi göra? Han som ska hjälpa oss säger liksom, ja men kanske i morgon bitti kan det komma någon. Och vi ska typ åka 4-5 på morgonen. Men jag följer med honom ut till receptionen och så kommer... Ja, men hans, kanske inte chef, men som var över honom i alla fall. Hon bara, hur går det med rummet? Och vi bara, kom inte in rummet. Vi har ju försökt med de här nycklarna. Ja, men jag har en nyckel. Ja, men, och han bara, men vi har redan försökt med den här. Det går inte, vi har försökt flera gånger. Det går inte med nycklarna. Ja, men jag har en nyckel. Och jag bara, alltså vi har redan försökt. Hon bara, jag har en nyckel. Kom med nu. Så vi går dit. Hon är jätteglad och vi är liksom helt förstörda typ. Och hon bara, tjup. Välkomna, eller varsågoda. Hon hade ju huvudnyckeln som funkade. Fastän han hade alla sorts nycklar som skulle öppna dörrar. Funkade inte. Hur mycket enklare hade det inte varit om vi hade först gått till personen som hade rätt nyckel. Om vi hade gått till källan. Då satt Lovisa helt förstörd på ett hotellgolv. Men du måste gå till källan. Du måste gå till den som har förmåga att hjälpa dig på ett sätt som ingen annan kan. Min andra punkt är, gräv djupare. Du får inte ge upp. Nu liten disclaimer, jag kan ingenting om att gräva egentligen. Men jag tänker så här, du måste ner ganska mycket. Och först kanske det, jag vet inte, det kanske är poröst, det kanske går lätt. Men någon gång så tar det emot att gräva. Men vad gjorde det då, Oskar? Tog det emot? Hur långt ner kunde ni gräva? 30 centimeter. 30 centimeter. Ja, sen kom det sten och då var Oskar tvungen att komma. Men det tar emot. Det tar emot. Och då tänker jag, Då tänkte Oscar Austin, ja men vi ger upp. Vi tar in, Austin tänkte, vi tar in den stora maskinen. Det är lätt att tänka så. Och i det här fallet så var det helt rätt. Men i min bild av det jag försöker säga är gräv. Ge inte upp. Fortsätt och gräv. Dig deeper. Gå djupare. För att nå vattnet. För att nå källan. I första Mosebok kan vi läsa om en man som heter Jakob. Och i första Mosebok 32 så står det så här. Han har träffat sin bror och det är Jakob och Esau. Det är massa historier där. Men han är i alla fall i öknen typ. Och då står det i vers 24 så här. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden. Så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa det, släpp mig, till morgonrodnaden har gått upp. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. Israel betyder, han kämpar med Gud. För du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Det finns massa att säga om det här, men det som jag vill säga med det är Jakobs hjärta och attityd. Jag släpper det inte förrän du välsignar mig. Och lite så kanske det är när du ska komma ner till det här vattnet och det är stenigt och det är tufft och det är jobbigt. Och du hellre vill ta hjälp av någon annan. Men det går inte, för du måste hitta själv till vattnet, till din brunn. Och med den attityden, Gud jag släpper inte förrän du ger mig ny kraft och frimodighet. Jag släpper inte förrän du hjälper mig och lägger orden i min mun så att jag kan berätta om dig. Jag släpper inte förrän du hjälper mig med den här människofruktan som jag har. Att jag är rädd för vad andra ska tycka om mig och tänka om mig. Jag ger mig inte förrän du lär mig att bli en människofiskare. På det sättet som du vill att jag ska bli. Inte som någon annan, utan som du vill att jag ska bli. Och att ta de tillfällena som kommer, där jag kan få berätta om dig. Jag ger mig inte förrän jag når källan. Källan av levande vatten, den heliga ande som bor i dig, där kraften finns i dig. Det finns mer för dig. Gud har mer för dig. Men det krävs att vi måste komma dit. Det krävs att vi måste ta oss ner till källan. Och jag tror du kanske behöver utmana dig själv. Att fortsätta gräva. För jag vet att i var och en av oss som har mött Jesus så finns den längtan där. Vi vet ju, vi vill ju ta med fler dit vi ska. Vi är inte ämnade för den här världen. Vi har något annat ställe. Vi är på väg. Och vi vill ju ha med oss fler. Det kanske är din egen familjemedlem. Ditt barn, dina föräldrar, din kollega, din bästa vän. I don't know. Men det finns ju där. Och ibland är det nästan svårast att öppna munnen till dem som är närmast. Men det finns en väg och det finns mer för dig. Och Gud kan lägga orden i din mun. Om du vågar låta honom göra det.